Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Då rullar vi igång ifrån Brasilien och jag vet inte var du är någonstans.
Jag är i nordvästra Skåne.
I nordvästra Skåne, Brasilien och nordvästra Skåne på Bystan där Olsson sitter. Vi är igång. Detta är mina kära, glada och goda poddenlyssnare och vänner. Podden nummer 60. Olsson, ja. Nummer 60 alltså. Tänk att, alltså det är ett jubileum så gott som något och tänk att det var ju ganska länge sedan vi passerade min ålder, men nu är vi snart hos dig.
Ja, ja, för fan. Jag känner
med den, stormsteg.
Ja, nafsarna i hälarna.
Herregud, du svår nu. Ja. Tänkte du på det? Det kan bli rubriker du tänkte dig för. Ja. Det kanske, du vet, de kanske inte gör, men det skulle ju Bladet eller Expressen kunna slå upp. Ja, men man såg ju när Lund, nu är vi spelar in här mitt under den stora Lundgate.
Ja. Nej, jag begriper det. Jag vet vad som har hänt. Men alltså, grejen är att folk är tydligen upprörda över vad han sa det när de inte var i sändning. Han glömde. Han hejdade sig inte eller sådär. Men han såg under sändning också mitt i studion. Jag bara, alltså jag har suttit med så många gånger i den här morgonsoffan på SVT. Och ja, ibland svär man. Jag menar, det är väl inte så himla konstigt. Jag tycker inte det alls.
Nej, men allt, det är VM och det är många tittare och minsta lilla. Det ska alltid, på något vis så blir det ju lätt sådana rubriker med tv-folk. Jag har själv liksom fått några här under VM för olika grejer. Och då liksom, det säger bara swish, fick jag reda på och läsa mig. Det mest läst, det är liksom, mest läst nu på Aftonbladet är när Lund har svurit i tv. Så jag vet inte riktigt om det handlar om svordomen eller om det är intresset för tv-människor. Du har väl någon gång skrivit och sagt att människor som jobbar med sport i tv är kändare eller mer intressanta för folken. Vad man kan ana.
Ja, ja. Inte det gång, jo. Men jag upphör aldrig att förvåna.
Men jag vet inte, nej, men alltså, blir verkligen folk upprörda över att Lund säger fan i tv? Då,
nej, det tror jag inte. Men det är det jag tycker också att du vet, svenska tabloider och engelska tabloider, de kör ju stenhårt på en viss jargong. Även typ New York Post i New York kör en viss jargong. Jag brukar alltid tänka, men är det någon av de journalisterna som sitter där och själva blir upprörda? Eller sitter man och tänker i två eller tre led och tänker att det här kan nog vissa bli upprörda över? Alltså drar man på detta utav helvete. För jag kan inte tänka mig att hårdhudade redaktörer som sitter på en kvällstidning att de skulle säga, åh herregud, någon svor i tv.
Nej, de blir ju inte upprörda, de blir ju förmodligen glada. Alltså, det är väl klart att hårdhudade redaktörer, eller behöver inte vara så hårdhudade, utan de blir ju såklart överlyckliga om de ramlar över en sån grej, för att de vet att det här kommer att bli någonting som drar läsare. Sen så tror inte jag det handlar så mycket om att det är någon som svär i tv, utan mer om att vem som gör det. Och i vilket sammanhang, för då har nog svurit i tv förut.
Men, ja, det menar.
Och så mer att det liksom, det var inte meningen att det skulle höras, det tror jag, det var hemligt, du vet. Det var nog det mest intressanta. Det var en hemlig svordom, bara det. ett hemligt fan. Så att, ja. Det var väl mer det handlar om, tror jag, när... när, eller det handlar om när det gäller liksom att, det här kan sälja. Olof Lund svor hemligt. Du hör ju själv, det är ju klart man vill läsa det.
Ja.
Jag läste det, jag hörde inte det själv, jag vill ju gärna läsa.
Ja, nej.
Så är det, så är det Olsson. Det här är podden nummer 60.
Och, skulle vi haft,
det är ju ett fantastiskt jubileum. Jag glömde ju helt att nämna att det var, vi hade jubileumspodden 59 senast. Och nu är det då superjubileum nummer 60. Vi hälsar också, vilket jag glömde senast, det är ju skandal. Jag hoppas att han har slutat att lyssna. Vi glömde att hälsa vår första poddlyssnare, Staffan Olsson. Välkommen till programmet.
Alltid trevligt att han är med. Och vad vi glömde förra gången också, det är att påminna om att det finns en spellista på Spotify som heter podden 30. Av någon konstig anledning heter den podden 30, därför att vadå, jag blev ombedd att börja göra den. Men den heter podden 30 och den uppdateras varje vecka.
Ja, bra, då vet vi det. Och vi har inga sponsorer, inget eget vin vi ska sälja och sånt som i andra poddar, utan vi gör så bra på helt enkelt.
Vem har det?
Ja, men det har andra, tror jag. Alex Schulman, de har ett vin.
Wow.
Som Sven-Göran Eriksson har ju ett vin nu som heter Sven. Det känns ju... Alltså, det är ju, jag är inget emot Sven-Göran Eriksson så, han får gärna göra vin för min del, men just att man döper det till Sven. Vinet Sven är någonting man liksom suktar efter.
Ja, det är lustigt, men i England kallar de honom för Sven. Vänta bara, men som blir lite lustigt att när jag känner en hel del människor av mexikansk ursprung i New York, och när Svennis blev förbundskapten för Mexiko, då kallar de honom hela tiden för Mr. Eriksson. Så how is Mr. Eriksson, och have you met Mr. Eriksson, och så vidare.
Olsson, nu måste jag bryta här, för nu kommer det folkabusskörande här, ja. Där jag sitter, ja, de finns ju överallt. Nu kör den hela vägen upp hit också, folkabussen.
Det är ju inga människor där, så.
Jo, men det här är arbetare. De jobbar här. Det är väldigt många fler som jobbar. Arbetskraften är billig. Och han kör omkring i en sån här gammal fin folkabuss som vi har pratat om tidigare. Ja. Så nu börjar vi det för djur. Mr. Eriksson var vi på.
Ja, nej, men det är lustigt att vi kallar honom Svennis. I England så är han Sven. Och Mexiko så är Mr. Eriksson.
Ja, och för alla vinkännare är nu då bara Sven. Sven. Vinet Sven.
Fan, har du druckit det?
Nej. Nej, jag måste smaka det. Det är mer att det är... Det är just Sven låter ju lite töntigt på något vis för oss svenskar, så det är väl mer det att man, ja, hade du, om du hade nu gjort ett vin, hade du döpt det Mats då?
Ja,
vinet Mats.
Nej,
vinet Mats.
Jag tror det hade tagit Olsson i så fall.
Ja, det är det jag menar. Ja. Så är det.
Ja, men i Mexiko heter nog hans vin Mr. Eriksson.
Ja, det är möjligt att du gör det. Vinet Mr. Eriksson.
Ja, det var lite fräckt faktiskt.
Fräckt är också ett sånt ord. Som vi skåningar använder som att det är lite häftigt.
Ja, ja, ja.
Lite coolt.
Ja.
Ja, men det har jag lärt mig genom åren här, att fräckt är mer att det är någonting helt annat lite längre uppåt i landet.
Det är det då.
Ni lyssnare kanske kan verifiera detta. Ja, men där är det mer att det är att man är fräck. Alltså att man är otrevlig nästan.
Jaha.
Oh, vad fräckt du är. Ja. Jag vet inte om ni som kan språk kan verifiera detta ut i landet. Men fräckt i Skåne är ju mer att det är lite häftigt.
Ja, ja, ja. Nej, det vet jag. Jag vet. Man talar om vissa gamla kompisar. Men, du vet vad. Fan, vad för jävla fräck alltså. Jag var så fräck den spelningen.
Vi är mitt i VM. Jag sitter som sagt uppe i Jörkbo. Det är lite vemodigt för det är sista morgonen här. Jag sitter utomhus. Det är inte lika varmt idag, så jag har flyttat in lite mot... Det finns en bild på Instagram.
Ja,
kan säga det. Nästan live var jag sitter någonstans och spelar in denna podden nummer 60.
Men vadå? Jag tror du skulle flytta därifrån. Men varför det då? Jag trodde ni skulle ligga kvar.
Ja, nej, nu är det sista morgonen här uppe i Jökboet. 23 morgonen tror jag det är faktiskt. Sen så ska vi ju då flytta idag. Så ska vi åka till Fortaleza som ligger norrut och är där väldigt mycket norrut och är därmed också varmare. Det låter ju lite konstigt, men så är det. Ju längre norrut man kommer mot ekvatorn här så är det varmare vid den här årstiden. Det var ju där faktiskt de hade såna här värmepauser, de här drickapauserna.
Ja, jag såg det.
För det var så himla varmt. Dit upp ska vi, och där ska Brasilien möta Colombia. Och sen så åker vi ju då vidare därifrån till Belo Horizonte, där vi var tidigare i veckan för en semifinal. Och sen bär det väg ner mot Rio de Janeiro och Maracana för finalen. Och då även om Brasilien här är så långt så kommer vi nog inte flytta upp tillbaka till Jökboet. Det kan liksom räcka nu också. Man har fått sin dos av
Schweiz.
Och Schweiz, ja.
Och Schweiz.
Nu känner jag att nu vill jag flytta till Brasilien.
Ja, det är fantastiskt.
Den sista svängen. När det gäller liksom att öka på. Det är som jag brukar säga att när man åker härifrån så ska man vara så pass stark så att man känner att man har ett VM till i sig. Direkt.
Mm.
Så att det är så det är, Olsson. Och det har ju varit några fantastiska matcher under hela mästerskapet. Det går inte att komma ifrån. Och rätt så mycket straffdraman här också. När det börjar bli åttondelsfinal. Jag gillar ju straffdraman. Jag satt ju mitt uppe i det absolut värsta drama. Det får jag ändå säga. Även om man har liksom Sverige och Rumänien fortfarande hyggligt färskt på näthinnan efter 20 år, så var ju straffdramat det är Brasiliens, ja, vansinnigt. Den bara står där bland människorna och känner av den ångesten att Brasilien verkligen var så extremt nära att åka ur.
Ja, det var ju... Vad händer? Flyttar du?
Jag flyttar lite, ja. De vill att de ska möblera om här lite grann, så jag flyttar lite. Vi är gående nu, podden är gående. Nej, men vad kände du själv när du såg detta drama, om du nu såg det?
Ja, nej, det var ju alltså helt otroligt. Det är fantastiskt när de med dessa straffläggningar som jag var alltid motståndare för tiden, tyckte att det där har inget med fotboll att göra, så ska inte matcher avgöras. Och sen har jag kommit på med åren att alltså fotboll, det är en sak, och straffläggningen, det är liksom någonting helt annat. Den är en verklighet i sig själv som står på egna ben och lever och blir så förbålt spännande och underhållande.
Men jag tycker ju då att jag ska återkomma till vad jag kände där jag stod, men jag tycker annars som straffar att som, det finns ju många som fortfarande säger och skriver att det är en lotteri, det är det inte alls. Det är ju, och det har jag pratat med många spelare om, att det handlar om stor skicklighet. Du ska lura målvakten ska lura dig, du ska stå ut med ett enormt tryck som, ja, lite beroende på vad det är för match såklart. Och det handlar om att du ska kunna på något vis utforma den perfekta tekniken, som det handlar om när man ska slå en sån här straffspark vid rätt tid och tillfälle. Det finns mycket som spelar in, så jag tycker absolut inte att det är lotteri. Jag tycker snarare tvärtom att det är väldigt, väldigt mycket skicklighet. I så fall skulle det vara lotteri var ett inlägg hamnar någonstans, och det är det ju inte. Eller var ett skott hamnar någonstans när man skjuter utifrån. Det är väl inget lotteri. Det handlar om en jäkla massa skicklighet helt enkelt.
Ja, men
och det visade sig att de inte hade mer än möjligtvis målvakter, Mexikos och Brasiliens målvakt här, Julio César till exempel. Mm. Så att nej, jag tyckte det var... Sen så såg man ju Costa Rica straffade, det var en annan grej. De var ju fantastiska till exempel i Costa Ricas match där mot Grekland. Men vad jag upplevde på läktarna, för vi satt ju liksom ganska mycket så att säga vanliga supportrar i närheten, var ju, och även brasilianska journalister, det var det närmaste science fiction man kan komma. Det var som att det inte fanns i verkligheten. För människor börjar ju efterhand i andra halvlek och inse att nej, men det här kanske gå åt helvete. VM kanske tar. Och det var liksom ingen som ens hade föreställt sig det i sin vildaste fantasi i det här landet, med liksom 200 miljoner människor och alla är intresserade av fotboll. Tänk, i åttondelsfinal skulle de då åka mot lilla Chile, som de tycker. Och när de började fatta detta, så var det... Ja, det var så otäckt på sitt sätt att liksom uppleva och se människorna, att de var så nära av grunden på något vis. Kanske en svensk supporter inte är på samma sätt. Mm. Eller en norsk, eller en från Malta, eller från vad det nu kan vara. Men här är ju fotbollen liksom allt. Och då står där liksom och tittar ut över stupet. Ja, det var den känslan man fick hos människorna. Liksom att nej, men jag kanske ramlar ner och dör. Så det var, och när straffsparkarna gick sen, så det var ju ingen stämning, folk var ju i chock. Alltså människor, brassarna var ju totalt bleka.
Ja, nej, men du vet, när man ser tv-bilder så visar han publiken och sånt där. Och den här gången var det ju inga jublande, utan när de visade brasilianska fans på läktaren så var det ju verkligen som det du säger. Det var liksom ansiktsuttryck med gapande munnar och stora ögon, precis som, vad fan är det som händer? Nu svor jag igen.
Herregud. Ja, men jag liknade lite vid att liksom O.J. Simpson eller vem det nu kan vara ställs, för den rättegången minns man ju så väl, för 20 år sedan faktiskt, ställs inför en dödsdom, och han är, eller hon är inte säker på riktigt på utgången. Det kan mycket väl bli så att han eller hon döms till döden, eller så blir de helt frikända. Och här var det liksom så, till slut kom domen och det var, du är not guilty.
Ja,
och då såg man liksom, ja, vi kan gå vidare nu. Vad skönt. Det var en väldigt speciell upplevelse, och det var på något vis kul att få vara med om den. Men just där och då, nästan lite otäck, för jag var också rädd för vad som skulle kunna hända med det här landet, som ju är upphettat på alla sätt och vis av skäl som vi varit inne på tidigare och som är förståeliga. Vad hade hänt om Brasilien hade åkt ur detta VM 3 veckor innan finalen skulle spelas i detta land, med människor, så många som är upprörda över att VM har kostat så sjukt mycket pengar och bara av hälften är liksom stoppade i fickorna på politiker. Ja, det hade ju, ja, det hade inte blivit, jag tror inte det hade blivit speciellt angenämt.
Men det var just det, men det var ju inte, när man såg segern var klar för Brasilien i den matchen, så var det inte riktigt glädje man såg. Det var nästan mer en lättnad hos spelarna, man såg ansiktsuttrycken att, herregud, vi klarade det. Det var nästan lite, nu har du gått att jämföra med Brasilien, men med Tyskland och Algeriet. Ju längre den matchen gick så kunde man se på de tyska spelarna hur de, när det började gå upp för dem att, herregud, vi kan ju förlora det här.
Ja.
Du vet, det är också, det går inte alls att jämföra med den brasilianska situationen, men hur intressant det är att se hur så tydligt avspelar sig lag när man känner att vi är så överlägsna. Så det, Algeriet var ju fruktansvärt bra, tyckte jag satt ju till slut och hejade på dem.
Det var grymt häftigt, Algeriet, jag gillar ju dem, tajta tröjor och sköna killar. Nej, men Algeriet var ju bra. Ja, men tänk dig en rysk roulette. Du kör en rysk roulette, va? Ja. Snurrar på, vad heter det, trumman? Eller vad heter det?
Cylinder.
Snurrar på den och så sätter de på tidningen och trycker av. Och den känslan du får när du hör att det inte smäller, eller du märker, om man nu märker om man dör, inte vet jag. Men alltså, du fattar vad jag menar. Mm. När du förstår att jag klarade mig. Det är ju den känslan man liksom inte fick av brassarna efter det mötet. För det var liksom, det är klart att det inte var liv och död, men det var inte långt ifrån det som stod på spel.
Nej, men det är svårt att sätta sig in i det.
Och det var nästan så att de skämdes när man gick därifrån, brassar man pratade med. Alltså, det var, menar, de var jätteglada och det var kul, men det var nästan så att de var tagna. Det var liksom ingen superfest på stan heller på något vis. Du spelade ju smatt från klockan 1, så folk var ju rätt bra packade redan framåt 4-tiden på eftermiddagen, när de skulle fira segern. Men det var mer att det var verkligen som att de, ska säga att de var, men de var så att säga, ja, lättade över att de fortfarande var vid liv, så kan man nästan säga. Eller att de slapp sitta inlåsta för resten av livet. Så att, ja, det var en speciell känsla där i Belo Horizonte, och det var väl ändå lite kul ändå, för man ju då tycka, kan jag tycka, även om jag verkligen högaktar Chile för vad de gjorde, denna enorma kampvilja och detta starka, stora, röda hjärta som liksom bara bultade fram och var beredda att liksom offra allt för en seger. Så även om jag liksom har väldigt stor känsla och hyser det för Chile, så var det ändå lite kul för VM, om man nu får säga så, att Brasilien gick vidare.
Ja, när jag satt och sa det också hemma, så herregud, tänk om de åker ut. Vad händer med VM? Vad händer med landet? Det var verkligen en... Men för att återgå till straffarna, jag menar, i tv-studiorna efteråt, det är så mycket snack och så här. Då var alla tyckte, bland annat tänkte på Glenn Strömberg, sa att det här är inte riktigt rätt ändå, att man ska avgöra matcher på straffsparkar och sådär. Men vad är alternativet då? Hur gjorde man förr? När började...
Kommer det, alltså, Golden Goal var ju ett, vet det, man skulle
införa. Ja, jag vet, Sverige åkte ut på
Golden Goal, som Arne Hegerfors sa. Nej, men det var ju Det var ju ett ärkefiasko. Det visar ju sig att det var inte det vi ville ha. Då blev ju förläggningarna bara jättetråkiga för ingen ville släppa in någon mål. Ja. På det viset, alltså, för då var det liksom helt kört. Nej, det var ju ett superfiasko, så att det var ju skönt att man tog bort det. Ja, men nej, det finns inget alternativ. Man kan ju inte hålla på att spela tills liksom någon plötsligt bara vinner. För då blir det ju det här sista målet att avgöra, och det har vi haft, och det funkade inte för att lagen blev alldeles för försiktiga.
Ja, men det blir det nu också, tycker jag. Jag menar, det man alltid säger om att golden goal var därför det inte funkade för folk. Så, det är det med nu också. De sitter och bara går och väntar. Jag tycker ibland sitter man 2 gånger 15 minuter och de bara liksom fisklirar lite för att komma fram till, ja, nu kommer straffarna, nu riskerar
de. De är väl kanske trötta också, men Tyskland gjorde ju mål i förläggningen till exempel, så att det går ju på något vis att avgöra där också. Men nej, det är väl mer att man vill ändå att det ska finnas en, det ligger väl i fotbollens gener att man ändå vill att det ska finnas någon form av tid som ska spelas ut istället för att ha någon sudden death avslutning. Och sen straffar jag, men hur länge har vi inte haft straffar? Har vi inte haft det forever? Först spelade vi VM i gruppspelsvariant och sådär, och då spelar man väl om matchen och blir oavgjort för mig. Jo, ja, det kanske är en, kanske ett alternativ, men det är ju, hur skulle man få in det här?
Nej, precis. Det är det med det. Jag kommer inte ihåg hur det var för, alltså för jättelänge sedan. Jag har inget minne av detta, men det skulle inte gå nu då. Men jag kommer därmed inte ihåg när man började följa engelsk fotboll och såg alla cupmatcherna och sånt. De spelades ju om, till och med finalen spelades om. Jag råkar vara i London. Ja, så där, man var 16 år och sov utomhus och var så här riktig luffare. Då tror Chelsea vann, att de spelade om den finalen. Först gick den på Wembley, sen 4 dagar senare så gick den på ett annat ställe, så spelade man om finalen.
Jag tror att de spelade om och oavgjorda matcher förut så på de gamla liksom. Nu sitter jag liksom och googlar här. Nej, men alltså, jag tror att man spelade om liksom. Ja, då, men det skulle ju inte gå nu. Ja, tänk om man skulle sätta till dem där i, som spelade i typ Fortaleza där i värmen. Ja, men ja, bra grabbar, vi kör igen imorgon. Det hade inte gått att trycka in. Jag nästan tyckte det var lite coolt typ, att man kört om matcherna. Jag vet inte. Men jag tror man spelade om. Jag är inte helt hundra. Sen var det ett annat gruppspels, en annan gruppspelsvariant och sådär också för mig.
Men jag tycker man kan enas om att jag har ingenting emot straffsparkslägen, bara man inser liksom att det är ett annat moment i fotbollen och att det är liksom inget riktigt fel på det. Plus, du har helt rätt med att det är ofta det skickliga laget som vinner även en straffläggning. Alltså det är ju ingen, alltså,
ja, men det är väl en del av, det är ju en del av spelet. Straffarna, precis som en frispark, är en del av spelet. Om nu Leo Messi trycker in en frispark ifrån 25 meter och ingen annan gör det, så ja visst, det är klart att de andra kan inte få någon frispark, men det är ju liksom en, det är ju ingen tillfällighet, eller allting är i så fall tillfälligheter. Nej, jag tycker det är en stor och stark del av spelet.
Mm, ja. Okej, okay, jag tyckte för länge sedan man började skriva sport, tyckte jag, inte straffar, måste de avgöra på straffar, men jag har börjat känna mig med att fine, det är väl okej, okay. Nu får man se vilka som står upp mest och vilka som är skickligast, och grejen är att man kan ju, man ser inte om man är på plats, men om man ser på tv närbilder på framförallt straffläggarens ansikte, så kan man nästan se. Han sätter den inte. Man kan nästan se när de är lite oroliga. Men det kan inte oroa ögonen, lite okoncentration och sådär. Men herregud, Neymars straff, den sista där. Jesus, vilken kyla, vilken skärpa i ögonen, uttrycket. Och den här lilla finten innan, och så när han sätter in den. Det är styrka. Det är en enorm skicklighet dessutom.
Och tänk dig då den här Jada som ska gå fram där för Chile. Eller skära, säger man säkert. Jag ska gå slå sig. Alltså vad han, när han känner att jag, om det nu hade varit en brasse då, missar jag den så är det kört.
Ja.
Det är ni också. Ja, men det känns, jag tyckte man såg liksom på Celso Borges här när han gick fram för att ta Costa Ricas första straff. Han fick vänta för det var någon snack med domaren, med målvakterna.
Mm,
och alltså, som man alltid har sagt, det är hemskt att få vänta. Men han liksom var så isande kall i hela ansiktsuttrycket, avslappnad, tog ett djupt andetag och han visste vad han skulle göra. Mm. Ja, det var imponerande att se på något vis. Sen kan vi inte någonstans jämföra det med de 200 miljoner människorna som brassarna hade på sina axlar. Liksom. Det går inte riktigt att jämföra. Men ändå, fantastiska straffar från Costa Rica, 5 stycken.
Mm. Jaha, men du ska till värme nu alltså. Det var ju bara 30 grader varmt Holland, Mexiko. Då fick de göra uppehåll och dricka och sånt där. Men vad fan, i Qatar. Det är ju över 40 grader när det väl är dags för VM. Hur ska man lösa det?
Jag vet inte faktiskt. Det är ju... Man får inte glömma heller, det är så mycket snack om... Vad man lätt glömmer om Qatar är att det är så jäkla mycket snack om Qatar. Jag förstår ju det, att det är det. Men det är liksom ett VM till innan. Men i Ryssland som det ska vara ett världsmästerskap då, efter det här om 4 år. Det är 8 år till Qatar. Men jag förstår... Nej, jag vet inte. Den stora skillnaden då, om det överhuvudtaget går att jämföra, det vet jag inte. Det är att i Fortaleza där uppe behöver inte vara speciellt varmt för att det ska vara olidligt, eftersom det är en luftfuktighet som är av Guds nåde. Och jag tror det är den som, för man har ju spelat matcher i 30 grader förut, det ska egentligen inte vara några problem. Alltså, inte några sådana farliga, ska inte vara farligt egentligen på det viset. Men det är luftfuktigheten som gör att du liksom, det vidrigt, fullständigt vidrigt var det. Det var det när vi var där senast också, såg Brasilien i gruppspelsmatchen, och då det var bara 25 grader då, men det gick liksom inte att röra sig, för det var som att gå i en turkisk gångbastu liksom. Så att det är väl mera det. Jag vet inte alls hur luften är. Jag tror den är lite torrare och lite klarare på något vis i Qatar.
Ja, men
det är ju fortfarande, alltså jag var ju på U17-VM i Förenade Arabemiraten. Du vet, i november var det då. Alltså, det var ju, det gick inte. Alltså, det var ju så varmt på dagarna så det hade aldrig gått att spela. Utan det gick ju knappt på kvällarna. Det var ju olidligt varmt. Så ingen aning om hur de ska lösa det. Det är liksom, det känns som att man har snackat så mycket om Qatar och vad som är och vad som inte är och vad som har hänt och inte hänt, men det är liksom, det verkar FIFA skita i liksom.
ja, men det är mycket så.
Och skiter om det
är. Ja. Men, absolut. Men det bara slog mig häromdagen när jag tittade på då, liksom, att det var en lokal tid spelare som match från klockan 13. Och det var det så jävla varmt. Varför, det vet man ju i förväg att det är klimatet där. Varför gjorde man inte en kvällsmatch av den istället? Om det är bättre på kvällen, det vet jag inte. Det var bara en tanke.
Ja, det är nog bättre på kvällen, men det är ju också money talks. Och det är ju Europa som pröjsar de stora pengarna, och det är där matcherna ska ses av så många som möjligt, så att då är det ju de tiderna som gäller. Alltså 13.00 här är 18.00 hemma i Svedala. Så matcherna spelas ju 13 och 17.
Ja, och jag menar, den kunde lika gärna gått klockan 17 då, om det är det inte svalare då.
Det är möjligt att man kunde, det borde man kanske till faktiskt ha tänkt på, att den andra matchen borde spelas, för den spelades väl på ett ställe där det inte var lika varmt, så kunde man spela den. För att nere i Porto Alegre, där till exempel nu Tyskland spelade, där var det ju dunjacka på. Det är väldigt stora skillnader. Det är ju liksom fyra timmars flygresa mellan Fortaleza och Porto Alegre. Vad är det i Sverige, eller Stockholm? Vad är det i Stockholm? 4 timmar, Stockholm-Cypern.
Kan
ju vara lite skillnad, eller hur?
Viss skillnad.
Så att det är ju klart att man fattar inte riktigt heller hur stort detta landet är. Vi har varit inne på det tidigare. Däremot så är det ju fortfarande så. Jag vill än en gång poängtera detta. Att jag vill ta säkerhetskontrollerna på flygplatserna till Sverige. För de är helt fantastiska. In med allting i röntgen. Inga skärp av. Vi ser att du har ett skärp på dig. Jag har en dator i väskan. Ja, vi ser dig i röntgen. Så ja, men jag har lite vatten också. Skit i det. Alltså, fattar du? In med allting. Genom, piper lite, kollar vi. Vi ser röntgen i väskan. Det tar några sekunder och den går med en jäkla fart. Det är också därför alla brasilianska flygplatser, har jag märkt, all försäljning av mat och, du vet, dryck och det har de liksom inte inne i efter säkerhetskontrollen på vid gaterna, där man rimligtvis borde ha det. Där finns väldigt lite. Det är som en, där är det mer som en busshållplats. Det går så många, du vet, som det kan vara i USA. Det bara går och flyg hela tiden hit och dit. Och jag kan inte påstå att det är samma ordning som i USA, för det är det inte. Utan en gate kan ändras liksom med 2 minuter, liksom så, pang, bom, nu måste du flytta. Men all försäljning är utanför, liksom när man kommer till flygplatsen. Där sitter folk och tar det lite lugnt, med lite lugn och ro, och käkar och dricker. Och det skulle ju man aldrig vilja göra till exempel i Sverige, för att då är man så stissig för att man ska ta sig igenom, du vet,
hur långt
det tar det i säkerhetskontrollen. Tar det 3/4 eller tar det, du vet. Men här vet ju alla att det tar bara 3 minuter, sen är jag igenom. Och sen kan jag gå in i gaten.
Men vadå, är det inte internationella regler för detta?
Det är väl samma. Jag vet inte, det måste ju vara samma precis överallt i hela världen. Stig Strand berättade för mig när jag var på Fångar på fortet att den värsta säkerhetskontrollen han någonsin hade upplevt, det var inte Stig Strand förresten. Nej, han flög bara därifrån. Det var någon annan som sa att den i särklass värsta säkerhetskontrollen han någonsin hade upplevt, det var på hemavans flygplats utanför, du vet, uppe i skogarna.
Ja.
Där var det liksom, alltså där var det helt galet. Vem var det som berättade det? Skitsamma, men förstår du vad jag menar? Jag tror att det är samma överallt. Men här är det mer att vi ser ju vad det har för grejer. Jag vet inte. Jag vet inte vad är det för bomber man kan smuggla in i sin laptop. Ingen aning. Jag vet inte varför man ska kolla. Laptopen ska plockas ut och lyftas upp.
Ja. Men det är ju skillnad. Om du åker från Sverige till USA behöver du inte ta av skorna till exempel. Men från USA hit. Alla måste ta av skorna.
Ja.
Och det blev efter den där skobomban så kommer den regeln om detta. Men det är klart. Om man har skorna på sig så...
Nej men, alltså om... Varför måste jag ta fram vätskorna som jag har i min SSR, liksom näsdroppar eller vad det är, tandkrämen, och lägger det i en liten plastpåse som man behöver göra överallt annars, känns det som, i Europa, och lägger den liksom i den här lådan vid sidan av min jacka. Varför måste jag göra det? De ser väl att det är vätskor, så jag fattar att det var, vad skulle det vara för skillnad? Nej men här är det mer att jag har vätskor i min väska. Ja, vi ser det i röntgen, sa damen nu senast, det ser vi. Vi är inte dumma i huvudet. Vi ser det. Okej. Okay. Ja, varför ska jag då? Jag fattar inte. Men det borde vara exakt samma regler. Det är sannolikt exakt samma regler över hela världen. Men procedurer som de annars är så extremt krångliga med här i Brasilien på alla sätt och vis. De gäller liksom inte riktigt vid säkerhetskontrollen på flygplatsen. Sen är jag för all tänkbar säkerhet, det är inte det. Men uppenbarligen så går det att kolla på annat vis än att man ska stå och bilda enorma köer vid själva säkerhetskontrollen. Det tar ju evigheter liksom, om man kommer till Kastrup eller Arlanda eller vad det nu kan vara. I stora delar av Europa. Och USA, inte minst.
Nej, det
var ett litet sidospår. Jag vill bara än en gång poängtera att... Men nu sitter du hemma alltså i Svedala och tittar på TV. Ser du mig någonting?
Ja, jag har sett det flera gånger. Jag skickar ju sms där till. Jag ser det, du står där. Det är en teknik.
Det är salt också.
Ja, precis. Därför att jag trodde ju längre där att folk hade rätt om att du inte var... Men jag har ju sett dig på plats och du intervjuar folk och du är i presscentrum och du är utanför. Det är liksom, ja, jag kan till och med sitta och säga, där är han. Han är där.
Ja. Ändå får jag fortfarande tweets om folk som skriver att är du inte där? Varför är du inte? Jag har sett det för första gången. Men då tittar man inte så mycket då. Tittar inte så mycket som du.
Nej, jag börjar titta nu. Förra podden då skällde du ut mig för att jag inte hade tittat på någonting. Då sa han, jag har ju ett liv utanför också. Nej, sa du. Nej. Har du inte alls? Nej, okej.
Hur slutade det?
Ja, då tänkte jag, nej, jag har inget liv. Då får jag bara sitta och titta kväll ut och kväll in. Kväll ut och kväll in.
Mm. Är det bra då?
Det har varit väldigt bra tycker jag faktiskt. Det var fantastiska matcher. Vilka jävla målvakter det har varit i detta VM. Alltså, det är helt knäckt.
Och mycket tv-räddningar har det varit. Jag vill ändå ge målvakterna för de bjuder på den showen. För att, framförallt de afrikanska målvakterna är fantastiska på tv-räddningar. Alltid göra en liten extra flip. Mm. Liksom, det är inte ens Robben kan kasta sig på det så snyggt och elegant liksom efter en räddning. Alltså det är fantastiskt att se dessa tv-räddningar, och plus att det har varit några underbara räddningar. Och det är kul, och det måste vara kul för dig också som är gammal målvakt. Gammal målvakt låter ju rätt bra, men som ändå har stått i mål.
Ja. Det var en viss skillnad.
Ja. Att målvakterna får någon sorts renässans.
Ja. Vad heter han nu? Manuel Neuer heter han, va? Tyska målvakt.
Ja.
Kommentatorerna var ganska kritiska mot honom och sa, oj, han är som han är, och han är, ja, du vet, ute på utflykt, och han är ute och botaniserar och sådär.
Ja, flygande målvakt. Ja, vi körde alltid flygande målvakt när jag var liten.
Ja, jo, men jag tyckte att han, okej, det var kanske våghalset, men han gjorde rätt varenda gång, och det mest imponerande var det var när han var ute och sprang bredvid anfallaren och sen gjorde en sån Jocke Björklund glidtackling, du vet. Detta, wow! Utanför straffområdet och slut bollen till över sidlinjen.
Ja, men han är jättebra med fötterna.
Ja, jättebra med fötterna.
Jag tycker han har varit lite ojämn på senare år, men just som just i det andra målvaktsspelet, det traditionella målvaktsspelet. Han gjorde några enorma tavlor mot Sverige, till exempel den här Berlin-matchen.
Ja, just det.
Men han är ju för jäklig med fötterna. Jag gillar när man alltid kommer ihåg när man lirade när man var liten och så var det ingen som ville störa mål.
Vi kör flygande.
Och han är lite flygande målvakt. Mm. Och han var ju, det var ju ett, han avvärde ju faktiskt ett och annat algeriskt anfall som mycket väl kunde ha blivit livsfarligt för att han, var ute och röjde. Nu kom det en gäst här, en av de få. Mm. Jag sa god morgon till infokusen. Ja. Nej, men jag gillar Norge. Men du har du inte sett liksom studier, hur ser vi ut? Man ser ju ingenting här hemifrån. Bortifrån ska jag säga, jag är inte hemma.
Jag gillar ju många komponenter i SVT:s studio, men det är lite rörigt. Det är lite många, det är liksom två paneler i samma, alltså så är det två soffor i samma studio. Bara det att det är bara den ena soffan som sitter ner, den andra soffan står upp. Och jag har liksom inte riktigt lärt mig vad skillnaden är mellan de två. Det var där till exempel Hamrén stod ju upp tillsammans med Pops och Nannskog, som jag gillar Nannskog mer och mer. Han pratar väldigt mycket så här, men jag tycker han är rolig. Jag tycker Lotta Schelin blev väldigt bra när hon kom in nu också. Så, vet, raka besked och pratar rakt och sådär. Men sen ser det lite konstigt ut när de står där, så ser man huvuden bakom dem. Liksom, tänker, vad händer där? Jaha, så flyttas kameran, då sitter Fjäll där med Johanna Fundén och med typ Branda och Jönsson och någon sån där. Som Mia sa, mig närstående sambo här om kvällen, men TV4 är tydligare, sa ni. Det är liksom tre personer, det är Olof som svär hela tiden. Och så Anna Bolin då och Hasse Backe som... Jag tycker det är...
Ja, och sen är det uppenbarligen inte fler.
Nej, men det räcker. Men vad jag skulle säga det är också lite att vad jag retar mig på när jag är sådana stora mästerskap, så är det alltid att man ska alltid leta upp någonting, så är det i det här landet. Och det är inte riktigt klokt. Åh, vad hemskt det är. Åh, vad fruktansvärt det är. Och vad bra vi är i Sverige. Kristina Kapelin, som jag ofta tycker gör bra grejer, hon hade gjort ett sånt här Formula 1A-reportage om prostitutionen i Brasilien. Jag kände, jaha, okej. Okay. Har jag sett detta för eller inte sett det för? Det är för jävligt att unga kvinnor, små flickor utnyttjas på detta viset. Men det måste man inte åka till Brasilien för att göra. Åka ut i en förort, en husvagn utanför Stockholm. Precis samma jävla prostitution finns där. Den finns i Tyskland, den finns i Rum där Kapelin bor. Ja, du vet, ställen där vi har varit på, Moldavien, överallt.
Och framförallt så, jag har ju inte sett det inslaget, nej, men... Jag har ju sett sådana förut, och du minns ju t-shirtsen inför Tyskland, ja, eller vad tusan, ja, det var. Ja. Nej, men framförallt så är det väl så att den här vidrigheter i olika städer och olika länder finns ju alltid, och inte bara under ett världsmästerskap i fotboll.
Nej, det är det jag menar.
Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså de existerar ju alltid, ja, oavsett om det är ett VM eller inte. Och jag tillhör ju fortfarande... Jag är förvisso man och lite dum i huvudet, men jag tror ju fortfarande faktiskt att fotbollssupporter som åker iväg på olika länder för att ha kul med sina polar och titta på fotboll knappast är den typen av människor som det första de tänker på är att de ska besöka prostitution. Det finns andra typer av semesterresor för den typen av vidriga,
ja,
handlingar.
Ja.
Liksom.
Ja.
Så att som man borde kanske koncentrera sig på lite mer. Nej,
nej, men för,
visst, det är väl då bra att VM kan... Det väl, men ja, fortsätt också.
Nej, men det handlar inte riktigt lika mycket att vara just för att det var VM, utan så här var situationen, att, liksom, att du föds in i prostitution på något sätt. Och jag menar, det finns i hela världen. Det är liksom inte typiskt för Brasilien. Men efter inslaget så satt alla där liksom, oj, ja, det här griper ju tag i en och det. Jag menar, glömmer man hur vi har det i Sverige. Alltså det finns ju lika vidrig prostitution och försäljning av unga flickor och pojkar för den delen överallt i vårt fina Europa upplysta. Däremot så såg jag någon kväll efter det så hade Tilde Paula gjort ett väldigt bra reportage från en favela där det stod en kvinna och pratade, ja du vet, man satt fullständigt alldeles blickstilla och lyssnade, ja, är det så hon säger, är det så det är det så man säger, alltså hon stod och berättade, så här är det, så här är det, så här är det, och sen hade fotografen, tappat tyvärr namnet, lyckats få en fantastisk bild på den här Jesusstatyn högst upp. Och sen såg man arenan, Maracanã-stadion låg där som en stor vit rund, ja du vet, rymdskepp. Och sen stod de då i favelan och pratade. Alltså här innefattades på något sätt i hela den bilden, symbolen av religionen, fotbollen, också den enorma fattigdomen som finns. Där hon står så här, vi har inte mat, det finns inga avlopp, det finns inga sopstationer, det finns ingenting, vi lever på, du vet, man lever på en soptipp och mat ruttnar. Och det bara, man lever som otrolig misär. Och det är det jag menar, jag tycker det är viktigare att tala om det, för att det är den skillnaden mellan fattiga och rika som föder prostitution, som gör att den finns. Det är inte så att det är att, just som du sa, att det är fotbollsälskande män som åker iväg ut och ska ha tagit prostituerade kvinnor. Ja, nej, jag bara...
Nej, men och Martin Fuxin tror jag fotografen heter.
Ja, precis.
Är säker på fotografen.
Ja, exakt.
Och han ska ha all cred. Det var, nej men jag har som sagt inte sett inslaget, och däremot så har jag, och jag är övertygad om att det var bra, däremot så har jag varit i favela själv här faktiskt för några dagar sedan. Var jag, Paulinho och min fotograf Tarlandao, som man kallar så här, Johan Talan. Vi var i favelan som hette Barreiro do Vasco, som ligger liksom i skuggan av Vasco da Gamas väldigt, väldigt slitna hemarena.
Mm.
I Rio de Janeiro. För där var en kille som heter Micke från Sverige, från Göteborg, som är liksom volontär och är lite assisterande tränare för ett fotbollslag där inne i favelan. Unga killar. Det var bara killar den här gången. Som tränade och spelade. Såklart var det en speciell känsla att vara bara inne i den här favelan och träffa människorna där, som var oerhört vänliga förresten. Överhuvudtaget se den miljön som det nu kan vara. Men det var ju så otroligt, otroligt, otroligt gripande att ta del av de här unga killarnas fotbollsspelarna. För de var så extremt hängivna. De tränade två gånger om dagen på en liten five-a-side-plan inhängnad av sånt här hönsnät, du vet.
Mm, ja.
Betong. Några spelade barfota, några hade väl några dojor på sig i sig. Och de kastade sig, spelade stenhårt, och du vet, det var inget gnäll att ligga kvar där, inte, utan och sen så pratade vi, och så pratade vi med tränaren, som sa att ja, det är, vi försöker träna så mycket som möjligt, men killarna är så många, är så undernärda så att de orkar liksom inte. Vi försöker ge dem mat. Och så pratade jag med en liten kille där som hade, jag med hjälp av Paulinho då, som kan språket. Han berättade att hans föräldrar hade haft drogproblem, hans mamma dog, hans tre bröder dog, han levde med sin pappa på gatan, han sov precis vid fotbollsplanen. Men nu hade han då fått möjlighet att, med hjälp av en kvinna som hade tagit hand om honom, att få spela fotboll. Och så började han gråta när han berättade allt detta, och det liksom, jag kan inte hålla mig, jag fixar inte det. Det var, alltså, har man själv barn och sådär, det går inte att föreställa sig det vidriga liv de har levt. Och ändå så lever de då bara för... Han levde bara för fotbollen. Han ville bli en fotbollsstjärna. Det var det enda han tänkte på. Så han spelade varje dag. Jag var tvungen till liksom... Jag var tvungen till att gå iväg. Så köpte jag 10 stycken jättestora läsk och massa kakor och grejer. Och så fick de det efter träningen. Och de liksom bara tryckte i sig. De var hungriga och drar. Det var... Det var jag tänker på det. Och så gav jag faktiskt lite pengar, utan att någon såg, till den här mamman, till den här killen, för att han skulle få köpa sig på nya skor. Inte så mycket pengar, men det räckte i varje fall till på nya liksom, skor som man kunde spela i. Man blir så grip, man skulle vilja hjälpa alla, men det går liksom inte.
Jag tror att
det är väldigt gripande.
Du har väl, detta ligger väl bilder i alla fall från detta på Fotbollskanalen i din blogg. Jag har sett
det. Ja, och det inslaget kommer i kväll, tror jag faktiskt, när vi nu pratar, och det är inför Argentinas match mot Schweiz, så får man se inslaget. Får du gärna titta på, sen kan man säkert se det på nätet också. Men det var, du vet, man vill dit, man kommer dit som en jävla, man känner sig som en rik gris från Sverige som kommer här med en TV-kamera och ska göra grejer, men ändå så, och det är ju en del av liksom av jobbet, men ändå så blir man så tagen av det man ser, och barnen, och framförallt när det är barn, vet du, och sen att de spelar någon fotboll där, så man vill liksom hjälpa alla, men det går ju inte på något vis. Men man kanske inte ska hjälpa någon egentligen, men han behövde på nya skor att spela i. Det var mer så att jag kände att det här är Det ändå något, det var ju det han som var värst av de andra. Och sen så tränade de där, varför de var där och tränade också två gånger om dagen. Alltså det var ju som mer än vanliga fotbollsspelare, de här kidsen. Det var ju bara för att de skulle hållas borta från det du var inne på. Alltså, fattigdomen föder elände, de skulle hållas borta från drogförsäljning, från droger och sådär, framförallt de här killarna. Och massa annat jävla elände som finns i de här områdena. Och då var liksom fotbollen räddningen på något vis. Och en tränare som förmodligen inte fick en krona stod där varenda dag och tränade dem. En man som hade någon sorts fotbollsbakgrund. Stod han där och tränade dem. Och de, jag kan säga att det var ett få svenska barn som ens hade gått in på den betongplanen i ett par skor och velat spela fotboll. Men här var det inget snack. De gjorde sina bicykleter som målback som kastade sig som en panter. Det var liksom inget snack liksom. Så att det var ju det var ju gripande och givande på samma liksom gång. Men det gav också ett sken av vad idrott eller fotboll då i synnerhet kan göra för väldigt många. Så att
men då tänker jag igen till jag ser fram emot detta, men även att tänka på Tilde de Paulas reportage där man såg just skillnaderna, va? Du vet, religionen högst upp som håller sin hycklande händer över hela världen, och sen då FIFAs guldborg där med den rika fotbollen, och sen bara i samma bild så ser man den här enorma misären. Och jag kan då fatta att alla de miljoner, kanske miljarder som har lagts på arenor som förmodligen kommer att stå tumma i framtiden. Jag läste en artikel på nätet i New York Times om någon som hade varit i Sydafrika nu och kollat arenorna där. Och det var någon, de krävde att här måste ni bygga en ny arena. Och den är nu att jag tror Justin Bieber har uppträtt där och One Direction. Annars så det spelas ingen fotboll där. Där är liksom ingenting. Den står tom och det är lite ogräs och den bara står där. Och det,
ja. Ja, men det är ju intressant.
Och FIFA åker vidare. Det är nästa steg.
De åker vidare och de lever ett sånt som jag varit inne på flera gånger och skrivit om också i Expressen. Det osmakliga lyxlivet som de lever i samband med matcher och när de bor ju här på de absolut lyxigaste hotellet med de absolut största säkerhet. Det är som att de är en stor del av stjärnorna. Det tycker jag är så osmakligt och så vidrigt egentligen. Att de tror att de är, alltså FIFA på något vis och deras människor, de gör säkert ett starkt och stort jobb, det är ju inte det. Och framförallt gör ju de det som jobbar under de underhuggarna. Men jag tänker på svenskar som Hans Hultman och de här som liksom gör ett enormt jobb. Men jag menar, jag tänker på de här översittarna som liksom åker omkring i svarta presidentbilar och lever lyxliv. Det är som att de är stjärnorna, jag har inte riktigt fattat det. Jag har inga problem att de åker på matcherna och sådär, men att det ska vara den osannolika, i stort sett väldigt osmakliga liksom behandlingen av dem, det förstår jag inte. Det har jag aldrig riktigt förstått. Jag undrar om alla egentligen, om jag tror inte säker på att alla inom det FIFA-genren älskar det. Eller jag och Karl-Erik Nilsson med där också, du som säger väl inte varken bu eller bä då, och hänger med och käkar snittar, det är väl möjligt.
Ja, det är möjligt.
Det är ingen aning om det är, ingen vill säga någonting. Det finns så här. Jag har den största förståelse för det brasilianska folket. Och framförallt då de som inte har det speciellt bra, och snarare tvärtom väldigt, 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 väldigt illa. Att de är upprörda och tycker att det har kostat alldeles för mycket pengar för att renovera eller bygga några arenor. Och de flesta av de pengarna dessutom har försvunnit ner i fickorna på korrupta politiker. Jag förstår att de är förbannade. Det hade jag också varit. Eller jag är det. Jag är det. Jag tycker det är vidrigt. Och i skuggan av detta så breder Blatters FIFA ut sig på något vis som den lede FI som bara säger hyt med pengarna, vi skiter väl i resten. Eller hur? Exakt. Det är det som är så vidrigt. Ja du, annars ja. Men du, har du sett, om vi ägnar oss åt fotbollen, har du sett James?
Ny favorit.
Ja. Och det går ju inte att låta bli att älska just att han är döpt efter James Bond, men att man i Colombia säger man, om man då gjort det till James Rodriguez, James Bond, säger man det, tror du? Om de dubbar James Bond i colombiansk TV, tror de säger my name is han skulle kanske kunna säga my name is James.
Han sa inte my name is, eller soy, det, nu heter, jag vet inte vad det heter, men nej, han sa nu James.
Chamez. Så det har varit en, det var ett, vilken fantastisk spelare och vilken saga det kan vara. Jag vill ändå komma tillbaka till det här. På tal om sagor och Costa Rica och Celso Borges som har varit inne på. Tänk dig, och vi som alltid pratar om, vi måste ha ut spelare i de stora ligorna, vi måste ha stora stjärnor och vi måste ha. Och visst. Det spelar roll, men man kan också skapa sig ett lag som är ett LAG med stora bokstäver, eller hur? Och som handlar om någonting helt annat och framförallt väldigt stora starka hjärtan som vi har sett i Mexiko, vi har sett i Chile och som vi har sett i Costa Rica. Deras lag, jag tittade på deras startelva senast. Ja, det finns några stjärnor där. En kille spelar i PSV. Vi har Oskar Hiljemark i PSV. Ja. Han är inte Brian Ruiz, men han är ändå i PSV och spelar relativt ordinarie. Vi har haft Ola Toivonen som väldigt stark spelare i PSV. Minst lika stark som Brian Ruiz. Ja, de har en kille i Olympiakos som ju såklart tillhör Arsenal, men är ju utlånad från Arsenal av en anledning. Sen var det spelare i startelvan. Det var två från Costa Ricas egen liga i laget Saprissa. Jag har dålig koll på Costa Ricas egen liga, men jag tror inte den är extremt mycket bättre än allsvenskan. Och de säljer det som spelare till Sverige och Norge hela tiden. Det var två spelare från norska ligan som startade. Det var en spelare från allsvenskan. Mm. Och det var spelare från Levante och det var liksom Brygge och sånt.
Ja, men var det inte där de här från Wolverhampton också? Eller?
Nej, men inte i startelvan. Men fattar du, det var liksom, det var lite som Sveriges landslag nu. Lite kreti och lite pleti när det gällde liksom tillhörighet i klubbar. Någon stjärna som vi också har, minst sagt. Mm. Och sen några andra som var lite här och lite där. De är i kvartsfinal i VM. Det går ju. Det går ju, även om man inte har superstars som vi kan kalla dem för. De som spelar det engelska landslaget eller det italienska landslaget eller det spanska landslaget i stora klubbar. Så går det ju, det går då. Mm. Och det måste man, om inte minst om man är svensk, så måste man ju ha det i åtanke. Att det går. Du kan fixa dig ett lag som är tillräckligt bra även om inte du har de superstora stjärnorna. Och det är ju det har ju absolut Costa Rica bevisat på alla sätt och vis. Colombia, de har rankade femma inför av FIFA-rankingen som är vad den är i för sig. Men inför detta VM. Så de var ett bra lag. De var ett extremt bra lag. Även om de nu saknar Falcao så var det liksom ett superlag. Och så har de ju nu, har de ju Chamez.
Ja,
du, vi har haft en diskussion. Folk blev vansinniga. Då blev folk på tal om TV och uttal och sådär. Jag har alltid varit intresserad av diskussioner om uttal. Som vi svenskar är ju, alla svenska kommentatorer är ju otroligt noga med att allting ska uttalas helt perfekt. Vilket vi inte alltid gör i alla sammanhang. Eftersom alla danska namn till exempel alltid blir försvenskade. Och då är det liksom okej. Man säger liksom inte, en svensk kommentator säger liksom inte Mogensjepesen, han säger Mogens, eller han säger inte Erik Veje Rasmussen, utan han säger Erik Veje Rasmussen. Alltså förstår du, men i andra namn ska det då vara, och här till exempel så säger ju alla brassar inte Rio, Ronaldo och Costa Rica, utan alla R blir H.
Jaha. Ja.
För det är någon sorts brasiliansk portugisiska. Så de säger Rio de Janeiro, Ronaldo och Costa Rica. Det är sant. Men då är det precis som att då är det, handlar diskussionen om, skulle vi då uttala det som brassarna uttalade? Nej, det skulle låta konstigt, eller hur? Om man skulle säga Ronaldo hela tiden. Det skulle låta jättekonstigt, eller hur? Eller om man skulle säga liksom Rio de Janeiro. Skulle folk tror man är dum i huvudet. Men däremot så säger vi Chamez, för att så uttalar man det i Colombia, eller hur?
Ja, men
förstå, det är så himla svårt hur man ska här, du vet hur det är i USA, du vet hur det är i England, där skiter de väl i hur det uttalas egentligen, bara man fattar vad det är för någonting. Eller?
Ja, men
det är inte så att amerikanska kommentatorer sitter och säger, i England bryr de sig om det för 5 öre, hur namn uttalas, utan man kör dem på sitt sätt. Jag tror det är likadant i USA.
Jag försöker tänka efter här nu. Men vad är du ute efter då? Menar du att vi ska säga, vi ska kalla,
nej, men
honom,
ibland
vi ska kalla honom James alltså. Vi ska inte,
nej,
säga.
Nej, jag tror han heter nu Chamez, så att vi ska kalla honom Chamez. Men ibland kan vi bli lite too much när det gäller att vi ska uttala helt perfekt. Utan ibland får man helt enkelt försvenska det. Dels sett till den liksom melodin vi använder oss av i vårt språk, och dels till att tittarna ändå ska liksom fatta allt. Alltså du hör inte en bulgarisk kommentator sitta och säga, ja, bollen, alltså Kenneth Andersson. Alltså du vet, det är inte så att de skiter ju i det. Mm. Bara man fattar ungefär. Och ibland så det kan bli liksom lite too much ibland att vi liksom ska uttala. Vi måste verkligen uttala. Och det är ju jätteviktigt att man ska uttala så rätt och korrekt som möjligt. Jag har inga problem med det. Men det kan bli liksom, vi pratar inte spanska, vi pratar ju inte grekiska.
Skulle
höra den brasilianska kommentatorn på grekiska namnen, då hade det varit helt fantastiskt att höra, måste jag säga. Det är en spelare som heter Papadopoulos, tror jag. Han sa det med tre stavar, så för han kunde verkligen inte uttala Papadopoulos. För det var svårt för honom liksom. Han sa Papadopoulos. Så att, men jag försöker bara säga att vi är, ibland är vi lite för noga.
Okej. Jag kommer ihåg han i Polen, alltså han som fackföreningsmannen som blev känd i hela världen, fick fredspris. Han hette ju jättelänge Lech Walesa, sa man. Sen är det plötsligt kommer att nej, från och med nu ska han uttalas Lech Wałęsa. För så sa man i Polen, och då kommer man säga, men vi är ju inte i Polen, kunde jag då liksom lite uppköp säga på redaktionen. Ja, men du vet, så nu, från och med nu säger vi Wałęsa. Okay.
Och i hockeysammanhang så sa man då på den gamla goda tiden när man spelare som hette, om du kommer ihåg någon, Baldris. Sen var det någon förmodligen som sa att nej, men så säger man inte i Ryssland, då säger man Balderis. Och då fick han äta det istället. Sen man liksom bara bytte namn. Det finns så många sådana exempel på det här med namn som Martin Pringle, eller Pringle. När jag en gång frågade honom, du, nu måste vi veta liksom, vi ska jobba med det här, hur uttalar du ditt namn? Ja, men säg som ni vill, det spelar inte mig någon roll. Alltså fattar du vad jag menar? Ja, men hur uttalas det egentligen? Nej, det var inte så noga. Jean-Paul Vonderburg, eller Vonderburg, kommer ni ihåg det? Ja, det var samma sak med honom. Jean-Paul sa till mig, ja, ni kan uttala hur ni vill. Det spelar inte mig någon roll.
Ja, men det kunde jag bli tokig på. Men man ville vara lite ordentlig då. Du är ändå i Sverige. Man säger, men uttalar du ditt namn? Ja, det kvittar. Ja, men det kvittar. Ja. Men det kunde man säga, du kan inte kalla mig för Mazulzon, om du vill det. Alltså, ja.
Nej, men det, jag gillar det. De tyckte det spelar inte så stor roll. Ibland kan det inte spela så stor roll. Sen så tycker jag det som är roligt med James, det är ju att det fanns ju en trend som är lite rolig också, lite High Chaparral trend nere i Småland framförallt. Man på 40-50-talet döpte barn efter västernhjältar som var populärt på den tiden. Så där fanns det ju folk som hette Tyrone och Wayne och sådär, va. Faktum är att där försvenskades namnen på småländska. För småländskades namnen. Så att de som heter Tyrone på småländska, det finns något sådant exempel. De heter Tyrone. Tyrone. Det är ju ett fantastiskt sätt att uttala namn. Ja, Tyrone vet du. Tyrone där borta på hörnet. Och Wayne är ju Weine. Tyrone är ju kompis med Weine där borta. Weine som bor borta i Markaryd. Jo. Lite coolt, eller hur?
Ja, min mamma säger fortfarande, ska vi gå på Weines? Om man ska gå på Wayne's Coffee i Helsingborg. Ja. Ska vi gå på Weines? Och jag trodde ju ända tills jag kom upp en bit att John Wayne verkligen hette John Weine. För så sa mina föräldrar.
Men det är ju då att om då Tyrone från Småland skulle ha blivit svensk landslagsman i fotboll, säger vi.
Ja.
Och så skulle han åka till VM. Skulle då de colombianska kommentatorerna säga
Tyrone.
Och nu kommer bollen till
Tyrone
Larsson. Ja. Nej, de skulle kanske säga Tyrone, inte vet jag. Där menar jag att där är det inte liksom, man fattar ju vem det är, men det är inte lika viktigt till andra länder som det här.
Nu kommer du närmare, jag har inte riktigt förstått vad du är ute efter. Men jag kan tänka mig det att då skulle man gå fram och säga nej, där ska uttalas Tyrone. Ja, okej.
Knöt ju ihop säcken nu, Olsson.
Ja, fy fan.
Knöt ihop säcken. Nu kommer fotograf till Allan Dagående här. Han går inte upp lika tidigt som mig. Nej. För att käka frukost. Så är det. Två personer som går in i frukostmatsalen här under tiden när jag spelat in podden. Vi börjar närma oss slutet här, Olsson.
Ja, jag har en punkt kvar. Alltså man kan ibland tro att vi inte är riktigt. Men alltså, jag har liksom lapp och liksom printat och en punkt kvar, det är du som har ställt den. Känner du någon vanlig människa som bryr sig om Almedalen? Svar på den frågan är nej.
Nu börjar de spela musik här också. Så du bara kom in här på slutet, det är någon sorts musik de spelar i bakgrunden, vi får leva med det. Nej, det gör ju inte jag riktigt heller.
Nej, varför ställde du frågan?
För att bevakningen av från oss, om man får kalla oss för media, är ju i det sammanhanget fullständigt bizarr, tycker jag. alltså har blivit bara värre och värre, eller värre och värre, mer och mer genom alla åren. Men jag menar ju att man alltid ska vara, vi får leva med bakgrundsmusiken här, tycker det är lite fint pianokling. Nej, men vi ska väl alltid leva med att vi bevakar vad våra politiker säger och gör alltid, varje dag, och inte koncentrera det istället till en vecka när folk är och krökar och dricker rosé på Gotland, eller?
Nej, jag vet att jag är helt ointresserad. Jag fick faktiskt frågan för några år.
Men när du slår upp din egen tidning och tittar i den.
Nej, jag vet.
Det är ju enormt ju. Allt som händer i Almö. Jag kollar mig runt med mina. Jag vet ingen. Kan man också Stockholmssyndrom också, att det är intressant med Almedalen. För att jag vet ingen vanlig människa som alla här. Vad händer något speciellt där?
Mm.
De är ju mer intresserade av vad som händer i Båstad på tennisveckan. som egentligen är mindre viktigt, kan man ju tycka. Ja. Eller oerhört mycket mindre viktigt.
Men sen kommer nästa fråga. Hur, på något sätt, hur märker du av detta i Brasilien?
Jag går in och läser på nätet och då blir det mycket Almedalen. Ja. Det har slagit mig tidigare, så jag har liksom legat och grott lite grann.
Det har blivit större och större och större. Alltså jag ska erkänna att faktiskt i väldigt många år så trodde jag att Almedalen låg i Dalarna någonstans. Eller,
ja, du hör ju själv.
Ja,
så plötsligt. Nej, men jag var ju där lite förra året. Det är ju som en Båstads tennisvecka. Fast det är politiker som krökar. Och lobbyister som krökar. Och så är det någon som säger något viktigt såklart. Och det är ju valår, och det är ju självklart att man ska ta del av vad politiker har att säga och deras budskap i en tid där det kanske är viktigare än någonsin. Men inte bara just, det ska ju liksom inte koncentrera sig kring Almedalen. Och jag vänder mig inte liksom mot det som sker i Almedalen, utan jag vänder mig mot den bizarra bevakningen av det som sker i Almedalen.
Och
jag tror inte det är så stort. Jag tror absolut inte att det är någonting som den vanliga människan, om man nu får säga att man känner sådana och representerar en sådan ibland, tar del av Almedalen.
Nej,
som journalister gör.
Nej, i den trakten som jag är just nu, så är ju Kullamarknaden kommande helg. Den är ju mycket större. Tre dagar, du vet, Kullamarknad. I mitt nya husorgan, Helsingborgs Dagblad, så skrev kulturchefen Gunnar Bergdahl idag en artikel på kultursidan om att media är ju inte längre där och bara bevakar. Alltså media är numera en del av Almedalen, så att säga. Alla stora medieföretag, från tv till tidningar, har ju egna, vad de nu har, stationer och
tält
och scener och tält där de deltar i det. Och han hade liksom sån fråga, om vi nu ska granska politikerna, vem fan ska granska om vi alla sitter i samma båt? Men herregud, vem är det som spelar sån här cool jazz på morgonen?
Men det är musik, det är helt skilt. Nu är vi ju Jörkbot, är det jazz det här?
Ja, lite sval morgon.
Jag tycker det är fint att vi avslutar med det.
Nej, men de har ju ingenting med Schweiz att göra.
Jag säger inte, det här vet man. Det här går inte riktigt då. Vad som har med Schweiz och inte, och Brasilien, det har inte riktigt med saken att göra. Jörkbot kan allting hända. Nej, men sen får du inte glömma att, eller för glömma, sen ska jag bara berätta att det står, var kommer musiken ifrån? Jo, då fattar inte jag det från efter någon vecka här, att det står små stubbar överallt som är detta är sant, jag ska ta en bild på det och skicka. Det är riktiga stubbar. Det är faktiskt riktiga stubbar, men de är urgröpta, och i dem är det små hål, och det är högtalarna. Det är ett sånt dårhus där, så du vet inte.
Mycket bra.
Ja, vi avslutar med den här vackra.
Ja, det gör vi. Det var faktiskt.
Det är inte, vet du vad, det är heller inte, det är inte jazzmusik. Här säger man inte jazzmusik, utan säger man jazzmusik.
Ja. Jazz. Schams.
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 En annan dag så ska vi ta upp ämnet Robben, och vad var det som hände? Och vi ska ta upp ämnet Suarez. Fick han för hårt straff? Men det hinner vi inte med den här gången. Det var kul att ni ville vara med oss i podden nummer 60, denna stora jubileumspodd som nu avslutas då med det som är jazzmusik.
Ja, precis.
Så säger vi välkomna tillbaka om en vecka. Då är vi igång med nummer 61. Vi närmar oss 100 med stormsteg.
Ja, absolut.
Jag säger tack och hej från Brasilien.
Detsamma.
Ja, adjö.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.